Hej och välkommen till en podd om hälsa.
För livet med Totte.
Och dig Mia. Eller hur?
Yes.
Du har ju fyllt år här. Precis. Jag får säga grattis.
Ja men tack, tack.
Sådär,
ja.
Officiellt här, vi har ju redan, sagt det förstås. Men. Vad, hur gammal är du? Du är mycket yngre än mig i alla fall.
55
ja. Fyllde jag nu. Rena ungdomen.
Ja.
Ja,
så är det. Jag är väldigt ung.
Ja. Har du haft en bra firande?
Det har varit jättebra. Fira som i flera dagar. Det var ju först med dottern och hennes sambo. Vi var ute och käka. Och så sen kom mina föräldrar på lördagen. Så att vi var ute och käka. Och på söndagen var det inte så mycket firande. Då firade jag mest själv. Och så var det poddinspelning. Så att,
ja, det är mycket poddinspelningar.
För oss. Det är jättekul. Jätteroligt.
Det är ju roligt.
Det är det.
Och sen har du varit ute i skogen också, ja, precis innan sen, vi pratade här.
Ja, jag har varit ute och sett om lite kantareller, men det är lite för tidigt här uppe i norr än de är lite små. Så vi får nog vänta. Och så måste komma lite värme. Ja. Det är ju bara regn nu, så att lite sol, lite värme, då svårsar det nog bara till. Och så.
Ja, men du vet väl att jag väntar ju på nästa leverans till mig. Du brukar ju ta med dig här när du är svänger förbi på oss. Och nu väntar jag ju kantarelltransport. Leverans.
Du ska få kantarell.
Du är min kantarellkurir.
Ja. Numera också.
Också, precis.
Hur är det med dig då?
Jo då, jag har ju semester och det har ju du med. Vi har ju samtida semester och det gör ju att vi kan passa på att spela in ännu mer poddavsnitt. Så det är ju det är vår hobby.
Jo, det är det.
Sen har jag jobbar ju som coach online, både som alkohol- och drogterapeut. Med KBT som metod och sen så är jag hälsocoach, kostråd och träningsscheman. Och nu händer det saker som alltid så här, när många har slutat sin semester och det börjar komma i slutet på semester. Många som vill ha hjälp. Så, här, så att nu tänkte jag, men nu har det dött en period då, men det är ju så, folk har semester. Men så är plötsligt så börjar förfrågningarna trilla in då.
Roligt.
Så tänkte jag, ska jag hinna med?
Är det som en trend så här innan efter sommaren?
Ja, så är det.
Brukar ökas.
Ja, det är ju vissa som alltid liksom efter nyår är det ju att många tar kontakt med mig också innan sommaren och efter sommaren. Det är de tre klassiska kommer i form då. Men för mig handlar det hela tiden om att det är ingen quick fix, utan det handlar ju om att få en hållbar livsstil. Och många undrar då, funkar det så bra online? Och jag har nog haft några hundra klienter nu och det har funkat alldeles utmärkt online. Det funkar, man pratar i telefon, man skypar och har kontakt via Messenger eller olika sociala medier. Så det funkar alldeles utmärkt. Man behöver inte ha hands-on.
Det är superbra.
Men det är väldigt, väldigt roligt. Jag brinner ju för det. Det tar ju mycket energi och jag vill inte ta för många klienter heller, utan jag tycker att jag försöker hålla mig till, jag har ju ett ordinarie arbete så att säga, så att jag har en handfull som jag känner att då kan jag ge mitt engagemang 100%, och det tycker jag är det viktigaste. Inte ha många utan ha kvalitet. Så är det.
Absolut.
Men nu ska vi inte prata om oss. Nu är det snart dags för att släppa in våran gäst idag. Ett oerhört spännande. Det vände upp och ner på mitt huvud när jag läste hans bok lite grann. Och jag hade de här tankarna innan, men nu fick jag verkligen ett sammanhang, en röd tråd över varför vi ser på narkotika som vi gör idag, varför vi har den narkotikapolitiken vi har idag. Vad tänkte du när du läste boken?
Ja, den är ju väldigt intressant och en ögonöppnare, helt klart. Jag fick också en helt annan bild av det jag hade tidigare. Den var väldigt bra och det har varit ett väldigt bra avsnitt.
Ja, det bygger på statistik, forskning, evidens, och det är inte så mycket moral och värdering, utan hur ser det ut, vad är det här liksom, och så vidare. Och så vidare. Så att det jag tänker att det var väldigt skönt, han är väldigt objektiv så att säga, så att han försöker bara beskriva hur det sett ut och sen får var och en liksom tänka till och ta ställning. Det är väldigt komplext, det man kommer fram till här är att det är inte så jävla enkelt de här frågorna som man försöker göra det ibland. Nåväl, vi ska inte prata mer nu, vi tänker att vi släpper in Johan.
Det gör vi.
Hej och välkommen till podden, Johan.
Tack så mycket för att ni bjöd in mig.
Inte du får börja lite grann och berätta om dig själv, din bakgrund och utbildning, vad du jobbar med och så vidare innan vi kör igång med våra frågebatteri.
Yes, kort och gott uppväxt, född och uppväxt i Gävle. Gedigen idrottsbakgrund, det var väl det som var det viktiga upp till i alla fall 20 års ålder känns det som. Spela fotboll, hockey, tennis, ja, massa andra sporter också. Så det är väl någonting som har följt med mig hela livet. Men sen kom jag in och började plugga på universitet och via litteraturvetenskap, jag har alltid gillat att läsa. Så kom jag in lite grann på det här med att skriva och då halkade jag till syvende och sist in på journalistutbildning. Ganska sent, jag hade hunnit jobba en hel del. Jag har jobbat på restaurang, i bar och allt sånt där. Jobbat mycket extra vak på sjukhus. Allt sånt där som är bra för att se livets lite mörka delar också. Så där. Mm. Man kanske blir lite cynisk också. Men så det blev journalist i alla fall. Jag hade väl någon dröm om att bli kulturjournalist, men det blev det inte alls. Utan jag fick min långpraktik efter jag pluggade där i Stockholm på SVT. Och jag ville verkligen få min praktik på SVT eller på SR för att jag ville jobba inom public service. Och det fick jag och jag hade lite tur då. Dels hade jag jobbat hårt och gjorde bra ifrån mig, men det var också rätt timing för att de behövde, eller de gjorde liksom en föryngring med onlinejournalistik. Det var runt 2010 kan man säga. Så att jag fick faktiskt fast tjänst mindre än ett år efter jag hade börjat där. Vi har varit på SVT Nyheter sedan dess. Jobbat med snabba nyheter framförallt. Men jag har också jobbat i SVTs vetenskapsgrupp när den fanns. Jag har jobbat med politisk faktagranskning. Jag har jobbat med vetenskaplig faktagranskning. Jag har gjort lite större, mer dokumentärprojekt också och granskningar. Men framförallt har jag jobbat med snabb nyhetsjournalistik.
Mm. Jag tänkte, du har ju även skrivit en bok som heter Vi ger oss aldrig. Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Hur kom det sig att det blev just den boken?
Ja, men så här, jag var egentligen inte speciellt intresserad av narkotikapolitik. Så där. Jag hade inte koll på svensk narkotikapolitik. Jag hade mycket bättre koll på den amerikanska. War on drugs och allt sånt där. Man har ju sett dokumentärer, lyssnat på musik och sådär. Så det hade man ju lite mer koll på. Men sen jobbade jag i SVTs vetenskapsgrupp och där träffade jag en duktig vetenskapsreporter som jobbar på svenska som heter Therese Bergstedt. Och hon hade gjort en del granskningar kring sprutbyten och den typen av vårdinsatser för människor i missbruk när hon jobbade på radion tidigare. Så att vi pratade om det här och bara tyckte det var intressant. Så vi hittade en del granskningar som vi gjorde om just svensk narkotikapolitik och kanske framförallt bristen då på insatser för människor som är i ett tungt eller svårt missbruk. Och det här har ju blivit bättre idag så att där har det ändå gått framåt. Men sen ungefär samtidigt 2012-13 där, det som också hände var ju att några amerikanska delstater gjorde det som ingen annan, eller som ingen trodde var möjligt. De legaliserade cannabis helt plötsligt.
När var detta
och då, ungefär? 2012 var de första ut. Ja, det var två folkomröstningar. Colorado och Washington. Alltså Washington på västkusten då, inte DC.
Vad var det som gjorde att de valde legalisering? Om du kan vara snabbare nu.
Ja, men så här, det är väl lite, det korta svaret är så här. Det var lite olika saker. Colorado till exempel. Ja, men dels kan man ju säga så här, grunden, och det gäller ju alla länder och delstater som har legaliserat idag också. Det är ofta ett ganska utbrett bruk bland befolkningen som föregår legaliseringen. Det kan man säga i Kanada också. Det var en väldigt stor andel av den vuxna befolkningen som har testat cannabis. Och så var det såklart också i USA, de delstaterna i Colorado, så var mycket frihetsargumentet var kärnan i deras inför den här folkomröstningen. Och Colorado har ju alltid varit en sån lite vilda västern delstat. Man ska få göra vad man vill och så vidare och så vidare. Det finns en stark sån frihetskänsla i befolkningen där. Så det var viktigt i deras kampanj. Medan i Washington så pratar man mer om de här sociala orättvisorna. Men alla använder cannabis. Varför är det framförallt afroamerikaner och hispanics som sitter i fängelse för det här? Det är oproportionerligt och så vidare. Man hade lite utav det fokuset där. Och där kan man se att det är lite olika i olika delstater. Och det man också kan säga, den medicinska cannabisen har ju också berett väg för den lagliga cannabisen. Det kan vi absolut se i Kalifornien sen som legaliserade lite senare. Men de var ju först ut med medicinsk cannabis 1996. Så det var såklart en snöplog för en legalisering senare. Ja, men, så att, och jag tänkte det redan där, att man fan, vet, vi älskar anglosaxisk kultur, vi älskar USA. Det är klart att det här kommer att påverka samtalet, debatten och också lagstiftningen framöver. Så att jag började försöka fokusera lite mer på vad som hände i USA, varför det hände och hur det här kommer att sprida sig. Så redan då hade jag faktiskt så här tanke på att göra någonting större. Men då var jag rätt nöjd med mitt jobb. Jag hade liksom bra kollegor, bra arbetsuppgifter och sådär. Och jag var ganska ny som journalist också. Så att, jag lärde mig fortfarande väldigt mycket. Men med åren så har det där växt liksom. Och jag tycker att det är konstigt att för svensk narkotikapolitik är rätt unik på många sätt. Och vi har haft ett rätt unikt förhållningssätt till just cannabis som är den vanligaste illegala drogen. Och jag tycker det är konstigt att varken forskare eller journalister har skrivit någonting ordentligt om det här. Så det här växte fram och jag var rätt trött och är rätt trött på nyhetsjournalistik, ärligt talat. Det kan vara lite fördummande. Man behöver inte sitta och följa med i flödet hela tiden. Det är konstigt att jag som nyhetsjournalist säger, men det är mitt
Det är inte så mycket
tips till alla.
problemlösning i det.
Nej, man kan läsa böcker och man kan läsa längre reportage och man kan vara minst lika allmänbildad och insatt egentligen i händelser, för att då slipper man det här bruset som tar upp mycket av liksom den kognitiva korridor man ändå har. Som för de flesta av oss är den ganska begränsad. Och man vill fylla det med annat också. Och så där. Och det är så mycket brus idag. Det är så mycket information som inte är nödvändig egentligen i nyhetsjournalistiken. Så att jag ville verkligen gå till botten med någonting och göra någonting ordentligt. Så där. Så att, jag började spara undan pengar och så. Så att jag började jobba på den här boken 2019. Och det tog väl nästan 2,5 år tills den var utgiven. Och redan från början så tänkte jag att jag kommer att gå in i det här med liksom mindsetet att det kan vara eller det kommer att bli en förlustaffär och om ingen vill ge ut det så kommer jag ge ut det själv. Nu var det tur att jag slapp det, för det verkar vara jättejobbigt att distribuera böcker själv. Så att, men jag höll på och skrev nog 1 år innan jag skrev ett kontrakt med ett förlag. Så att, det blev ju bra till slut, men det var verkligen, det var ett jättekul projekt, för det var verkligen ett sånt där monster research-projekt. Jag fick läsa jättemycket, jag fick bygga upp ett eget arkiv, jag fick sitta på Kungliga biblioteket och gå igenom gamla tidskrifter, tidningar. Det är någonting man verkligen kan fastna i nästan, det skulle jag säga.
Med ett beroende.
Ja, faktiskt. Och hade
Positivt.
inte jag haft ett tydligt liksom mål och deadlines och så hade man kunnat sitta på KBN liksom. Så det är så kul att få läsa så här gamla från 60, 70, 80, 90-talet. Samma i SVTs arkiv. Vi har ju guld där. Alltså det är ju, att sitta och titta på nyhetsinslag från 60, 70, 80-talet, det är verkligen
Ja, men
intressant.
det är verkligen, jag gillar Minnenas Television. Det var ju ett favoritprogram för mig. Att sitta och kolla på det här gamla, så här, hur det var då. Men jag tänkte, vad har du fått för reaktioner på boken när den kom ut? Och jag tänker att det var väldigt blandat och jag tänker att han kanske till och med blivit anklagad för att vara drogliberal. Eller har du hört de tankarna också kanske?
Men det är en bra fråga och jag visste ju så här, alltså min tes, och jag tycker att jag driver den i mål, och det är att i Sverige så har vi förskjutit den här skalan så mycket när vi pratar om just det som vi kallar knark här. Och vi har ju allting under ett paraply. Att om man på något sätt ställer sig liksom i mitten neutralt, på något sätt, så är inte mitten i Sverige har förskjutit så långt. Så att om du är då neutral och inte bedömer och bara liksom säger att knark är bajs, så är du nästan per definition knarkliberal, i alla fall i vissa generationer. Och det där visste jag ju såklart. Men jag ville ju skriva en journalistisk produkt och en undersökning, och jag menar, jag har en källförteckning som är lång som fan. Det är många, många sidor, kan jag säga. Och jag ville beskriva hur det har varit och också få med en del populärvetenskapligt då om cannabis, både liksom fördelar och nackdelar, men och också ta med hur människor påverkas av de lagar vi har. Men jag måste säga, med facit i hand så har folk varit så himla snälla och trevliga, så att det har verkligen mottagits gott, måste jag säga. Och jag tror att, men det kanske är lite svenskt också. Dels tror jag att jag har gjort jobbet, så det är svårt att attackera mig. Sen tror jag också att de som är mest missnöjda, de håller nog tyst och kanske knyter näven i fickan istället. Sådär. Men jag har ju varit med i en del intervjuer och poddar i de läger som jag granskar också vissa organisationer som är väldigt antiknark och har varit med och påverkat svensk narkotikapolitik och sådär. Men till och
Men
med där har de varit rätt snälla.
hur kom det sig att du började bevaka den här drogfrågan och historien kring svensk drogpolitik och så? Hur kom du in på, var det det här att det var så intressant det där från
Ja,
staterna
men
och
det var kombinationen att det började röra sig internationellt. För det var ju ändå lite av en game changer. Vi har ju haft en global förbudspolitik sedan 60-talet och alla har varit rätt överens. Och nu går vi in i en era där folk inte längre kommer att vara överens. Så att det var ju dels det, men också för att det är uppenbart att många människor. Nu handlar ju min bok om cannabis framför allt, men det är också uppenbart i de granskningar vi har gjort och vad andra har skrivit, att många har farit illa i Sverige i onödan, för att vi har haft en politik som ska syfta till ett narkotikafritt samhälle, och vissa insatser som hade kunnat vara livräddande eller hjälpt människor har vi inte velat infört på bred front. Det är först de senaste åren. Och jag tänker på LARO-behandling för människor med heroinmissbruk och sprutbyten och sådär. Och sånt som har kommit upp på agendan nu när Sverige har haft så hög narkotikadödlighet, då har det ju blivit en annan diskussion kring det här. Det är väl den kombinationen.
Ja, nej, men det jag tänkte, jag har ju lyssnat på din bok, rättare sagt. Det finns ju en ljudbok och pappersbok. Men du berättar hela historien från 50-60-talet, hur det gick fram med hela narkotikapolitiken och sett ut genom historien. Och så där. Så att liksom, det började ju någonstans, men där. Och den här knarkebajs, så att säga, som är ett välkänt uttryck. Där man drar alla droger liksom över en och samma kam, generaliserar allting. Att är knark så är farligt. Och sen så tittar man inte på att droger, det är olika typer av droger och olika skadlighet och olika effekter och allt möjligt, och beroende, hur mycket beroende man blir. Och så har du, vad säger du om det?
Ja, men så har det verkligen varit, och där skiljer vi oss från många andra länder. Vi har ju till och med haft det ordet knark, som är rätt unikt. Det är svåröversatt. Jag vet att forskare har svårt att översätta just det ordet till engelska också, för man har inte det på samma sätt. Och man kan väl säga att på något sätt, om vi kort ska dra liksom vad som är unikt för svensk narkotikapolitik, så historiskt så kan man ju säga att i slutet av 70-talet, början av 80-talet, så bestämde vi oss för att vi skulle skapa ett narkotikafritt samhälle. Och för vissa var det kanske mycket symbolik, men många trodde också på det. Och man måste tänka på att det var ett helt annat land på den tiden också. Men vi låg isolerade i norra Europa. Vi hade ett par tv-kanaler och statligt informationsmonopol. Vi hade stängda gränser. Det här var innan EG-EU och så vidare. Vi var inget transitland för stora ligor. Och vi hade relativt liksom låg kriminalitet. Och dessutom en ganska homogen befolkning som var ganska van att göra som staten ville att vi skulle göra. Sådär. Så att det var ju någonting unikt. Och en annan unik sak är att i Sverige så blev det så, jag går igenom hur det är i boken, men att en väldigt viktig sak med narkotikapolitiken var att man ville komma åt den lilla marknaden. Det fanns vissa aktörer, vissa organisationer som menade att det spelar ingen roll hur många langare eller narkotikahajar vi haffar, för de kommer alltid att ersättas. Det finns så mycket pengar i det här. Och det stämmer ju såklart. Det ser vi ju idag. Det spelar ingen roll hur många 15-16-åringar som grips, hur många som dödas, utan det fortsätter ju att rulla på. Men det man då ville göra var att man ville fokusera på den enskilda brukaren på knarkaren helt enkelt. Man menade att om man bara ser till att det inte finns någon efterfrågan på narkotika så kommer vi inte ha, eller så kommer vi kunna nå ett närmast narkotikafritt samhälle. Och det är sant, men då fungerar det inte heller riktigt, för folk vill berusa sig. Vissa av frivilliga, vissa för att de inte längre kan kontrollera, de har kontrollförlust. Så att det var väl lite optimistiskt att man trodde att det skulle funka, och
Man skulle
i det här liksom.
utrota cannabis genom att kriminalisera
Ja, men
brukaren
exakt,
eller
och
bruket.
kriminalisera brukaren. Och då tänkte man ju så här att på det sättet så skulle man då tvinga in de som hade mest problem. Och då pratar vi om heroinet och amfetaminet kanske. Genom att polisen skulle vara på dem. Och på slutet av 80-talet, början av 90-talet så var det verkligen hårt här. Liksom. Man kunde gå på samma person flera gånger i veckan. Och då skulle man tvinga in dem i vård så att de skulle bli drogfria. Och sen skulle man då med hot om straff skrämma bort nybörjarna, och det är framförallt då ungdomar kanske, från att ge sig in på narkotikamarknaden överhuvudtaget. Och eftersom ungdomar nästan exklusivt i alla fall börjar med cannabis så är det ju där man skulle sätta in stöten liksom. Och då man dessutom väldigt trodde på den här inkörsportsteorin, man trodde då att det finns någonting i cannabis som gör att man går vidare till tyngre droger. Så cannabis blev på många sätt i Sverige den farligaste drogen av dem alla, eftersom det var den drog som ungdomar använde och skulle ta dem vidare i sina drogkarriärer. Nu vet vi ju idag att det här med inkörsportsteorin det är mycket mer komplext än så, och man kan ju titta på cigaretter och alkohol föregår ofta drogdebuter också. Vi vet i alla fall att det finns ingen magiskt i en drog som gör att man sen får cravings efter en annan, utan det är mycket mer komplext än så.
Är målet fortfarande det här noll, alltså
Ja, det är en bra
nolltolerans,
fråga. Alltså,
narkotikafritt så, ja.
det målet är faktiskt, det är inte borttaget. Och det är rätt intressant. Om vi tittar på Norge och Finland som också har haft det som mål, för att man hade en ganska liknande under en tid i alla fall, narkotikapolitik här uppe i Norden. Båda de har tagit bort det målet för ganska länge sedan. Men det har ingen velat ta tag i Sverige än. Sådär. Nu pratar man i och för sig lite annat retoriskt, man pratar om narkotikaskadefritt samhälle och sådär. Och sådär. Sen är det ju, ja, men jag
Terminologin ändras
intervjuar.
lite grann, förskjuts lite grann att
Ja, men det gör ju det.
ja.
Och vet du, jag intervjuar vad heter det, Vidar Andersson i boken, Stosse och tidigare droggeneral på 90-talet. Och han säger ju att han var ju väldigt mycket för det här då, men är väldigt kritisk idag. Han säger visserligen då att om motsatsen är liksom ett narkotikafullt samhälle, så är inte det heller bra. Men går det att hitta någonting, något nå mellanting sådär, så kanske det är dit vi ska. Och det är väl lite det som är problemet när andra länder ganska tidigt, eller liksom officiellt sa att i en modern demokrati där vi har fri rörlighet över gränsen, både varor och människor, så kommer det att finnas narkotika. Vi kan inte utrota det, utan vi måste förhålla oss till det, liksom. Men där har inte Sverige varit, och där är man inte
Lite
idag
harm
heller.
reduction, alltså minimera skaderiskerna.
Ja, det var ju den kampen då som stod mellan harm reduction, skademinskning och ett narkotikafritt samhälle som Sverige stod för. Framförallt när Sverige gick med i EU där. Och då tyckte man ju att det var hemskt att andra länder erbjöd sprutbyten, och man accepterade att det knarkades och så vidare.
Signalpolitiken, eller så att man liksom, vilka signaler man sänder ut var väl mycket det handlade om, att vi markerar. Jag tänker att ofta jag stöter på, jag nog själv och tänkt den tanken genom åren, att ja, de har gett upp, de som legaliserar.
Ja.
Så.
Ja, men det där är jätteviktigt, och så har vi alltid sagt i Sverige, och jag tycker att det är intressant, för att det behöver ju inte, alltså det kan ju vara tvärtom. Alltså vi säger väl inte i Sverige att vi har gett upp på alkoholen för att vi inte har totalförbjudit den. Vi har ju en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vi säljer det på ett statligt monopol, vi har relativt höga priser och man får inte göra reklam. Så det är ju politikerna i Sverige ganska stolta, att vi har tagit kontroll över alkoholen. Vi har ju inte gett upp på alkoholen, men om de då, jag säger inte att det är rätt eller fel, men länder som legaliserar, de ser ju inte som att de ger upp, utan de ser ju som att de tar kontroll, eller försöker åtminstone ta kontroll över liksom, och
Men det var
försöker
så
göra
också
den
att man
svarta
tänker mer
marknaden vit.
också på den som brukar då, att den kan få hjälp på ett annat än att det är liksom illegalt, så blir det ett större problem för de som brukar
Ja, men så är det ju. Och sen också
eller missbrukar.
återigen, länder som har och delstater som har legaliserat cannabis är områden där det redan är många människor som använder cannabis. Och då ökar ju, då är det ju kanske också viktigare att staten dessutom på något sätt garanterar kvaliteten på det som säljs. Men det argumentet är inte lika starkt i ett land där färre använder cannabis.
Nej, jag tänker på det med alkoholrestriktioner. Vi hade ju motbok från 1917 till, jag tror det var 55, och sen kom ju förbud på att supa ihjäl, att man fick köpa beroende på status i samhället, så fick man köpa olika mängder alkohol också. Och det är ju lite grann som det är idag, med att de som man jagar, det är de som har störst problem med cannabisen. Och sen tänker jag, så kommer ju bolaget, för att annars skulle vi inte klara av att hantera alkoholen, och då reglerar man det där. Så alkohol är väl fortfarande den drog som ställer till det mest i samhället, utan jämförelse, om man ska
Ja,
titta
men
på
det är ju
våld.
vår, ja, och det är ju vår socialt accepterade drog också. Alltså, man kan ju ha ett ganska tungt bruk av alkohol utan att ses som en alkoholist till exempel. Speciellt om man kombinerar det här alkoholbruket med ett intresse för vin och ett matintresse, så då är det inte många som höjer på ögonbrynen.
Nej, det blir ett
Och
väldigt bra
jag är
alibi.
inte nykter. Nej, men exakt. Jag är inte nykterist. Däremot ska jag säga att jag har väl på något sätt tur eller otur med generna, för att jag blir ju liksom mindre förtjust i alkoholens verkningar ju äldre jag blir, kan jag säga. Jag tycker fortfarande jättemycket om att dricka vin smakmässigt, men jag tycker inte om att bli berusad. Det är någonting med Åldern tar ut sin rätt där. Jag vet
Men det är också
inte.
intressant det där med varför man säger ju gärna det här med alkohol och droger. Men alkohol är ju lika mycket en drog som man har ju gjort det. Och det är ju ena illegalt och det andra illegalt. Så där finns ju den juridiska skillnaden. Moraliskt kan man ju diskutera och sen utifrån skadeverkningar och allting annat också. Men där har man ju gjort en stark distinktion. Och så är ju all knark är bajs och all knark är lika. Mm. Så att det blir ju väldigt förenklingar. Och när du tänker på det, varför gör man skillnad? Varför säger man alkohol och droger? Det brukar jag ju säga till en del så här, någon som ska ta vin till helgen, så säger jag, du ska ta lite droger till helgen då. Nej, jag ska bara dricka lite vin.
Okay. Ja, exakt. Eller om man säger att ska du verkligen knarka framför dina barn? Så där, då skulle folk bli skogstokiga. Det enkla svaret där är ju, det är kultur, historia och allt det där. Men om vi tittar tillbaka liksom, i drogernas historia på något sätt, då har det ju funnits vissa droger som har varit väldigt knutna till vissa kulturkretsar. Alkoholen till exempel, andra delar av världen, så Mellanöstern har kanske haft opium eller hasch. Vi har Sydamerika som har haft sina hallucinogena plantor och sådär. Men det var ju innan vi fick en globaliserad värld. Idag finns ju alla droger.
Visst var det till och med så att man kunde köpa amfetamin på apoteket där ett tag?
Ja, men, absolut. Ja. I Sverige och i andra länder. Du kunde köpa på utan recept ganska länge. Och hemmafruar använder det som piggpiller och studenter använder det för att plugga in för tentor och så vidare. Så det var runt 300 000 svenskar där på 50-talet som använde amfetaminpreparat någon gång varje år. Den när det blev liksom kriminaliserat, då slutade ju i princip alla utom de som redan var kriminella eller hade svåra problem. Alltså, alla som
beroende,
skötte sig, alla som liksom kunde ta det en eller två gånger om året, då fick det vara nog med det. Och man kan till och med titta tillbaka att vi hade faktiskt en kokainvåg i Sverige på 20- och 30-talet. Och det här var ju långt innan liksom det fanns förbud och narkotikapoliser och sådär. Jag menar, under Tyskland 30-talet också, 20-talet. Opium innan dess, du hade sådana här tinkturer där man blandade opium, kokain och allt som så här universalmedel. Coca-Cola innehöll kokain från början. Det fanns sådana här påvevin som också innehöll kokain. Så där. Så att det var bara en helt annan tid då. Så att, men idag har vi ett helt annat läge som människor och varor rör sig över hela jorden. Vi har en kultur, vad heter det, med filmer och tv, alla droger är överallt. Vi befinner oss på samma sätt som vi befinner oss i ett nytt läge med vår kost och skräpmat och allt sånt där. Det är inte så länge människor i stora delar av världen har fri tillgång på skitmat, ultraprocessad mat.
Det är 24-7 liksom med i princip.
Ja, det är från 40, 50, 60-talet. Jag menar, ni har haft Jakob Gudiol här. Vad har hänt sedan dess? Ja, övervikten har ökat. Alltså, individer kan alltid ta ett beslut att liksom hålla sig i trim och sådär. Vissa. Men på befolkningsnivå så är det oundvikligt att den här matmiljön vi lever i idag har gjort att människor blir tyngre och tyngre.
Jag tror det är så att det för 50 år sedan ungefär så var ungefär 10% överviktiga eller led av fetma. Idag är det över 50%. Och det handlar ju om miljöfaktorer, hur det ser ut. Att det är öppet överallt, jämnt och ständigt. Ja. Och det ligger i kassorna, så är det liksom de högbelönande skitgrejerna som ligger framme. Exakt. Man tar gärna det, man är stressad, man hinner inte laga mat. Och så blir det ju den här till slut. Och det är miljöfaktorer runt omkring vi skapar den här på performance.
Och hur vi rör oss. Ja, och jag tror att min tes, eller som jag tycker man kan se mer och mer, det är att tyvärr så är vi lite på väg dit med drogerna också i vissa delar av världen. Att de är så lättillgängliga och det finns ett stort utbud av dem. Och det här kommer ju såklart att innebära påfrestningar för människor och mänskligheten. Så jag tror verkligen att om det är någon gång det är dags att ha ett liksom bättre samtal, en bättre debatt, en bättre diskussion om droger, om psykoaktiva substanser som påverkar våra kroppar och våra hjärnor, så det är verkligen nu det behövs. För att vi går in i en helt annan miljö nu när det kommer till drogerna. Till och med, jag minns när jag var yngre, då var det så här väldigt knutet till subkulturer vilken drog olika människor använde. Och så såg man de andra drogerna som smutsiga nästan. Idag finns ett mycket större blandmissbruk och en acceptans för ett blandbruk, liksom allt från tabletter med tramadol till cannabis, hallucinogener och sådär. Och för de flesta så behöver det inte innebära några större problem. Men det är klart att med spridningen så kommer det att ställa mer krav på vård och sådär. Och anhöriga och så, skulle jag säga.
Jag tänker, hur blir det här nu med legaliseringen om vi jämför med risker och så? Hur tänkte du
ja,
där?
Ja, men och det är det här som är svårt. Man kan ju säga så här att legaliseringsrörelsen, om vi tittar på USA, den har varit starkast. När den började på allvar och professionaliserades på 70-talet kanske. Så var det lite utav en game changer när man började använda då liksom till exempel anti-cannabis-organisationers kommunikation om att det är farligt, det är riskabelt, det måste vara förbjudet. Man vände på det där och sa att ja, det finns skador, det är problem, vi måste ha kontroll över det här och legalisera det. Det är värre när det är förbjudet. För då säljs det utan åldersgräns, det säljs av skrupellösa kriminella och vi vet inte vad som säljs heller. Det finns ingen Nej. Kvalitetskontroll.
Och ingen aning om vad det är, hur sammansättningen är på drogerna där och riskerna är enorma.
Exakt. Så att just det här, det är det som är lite lurigt nu. Det ska man veta med debatten, att farlighetsargumentet används lika mycket från människor som vill legalisera. Och också en annan sak som har skiftat bara de senaste 10-20 åren, det är att för 20 år sedan, också för 10 år sedan, det var en ganska selekterad grupp som pläderade för cannabislegalisering. Det var ofta människor som själva älskade drogen eller sådär. Men idag så har du politiker från vänster till höger. Alltså från, du har konservativa politiker. Så på tal om det här ordet, liksom drogliberal, det är inte längre ett så bra ord. För att det finns så många olika politiker och intressenter som är för en legalisering idag. Och det blir ju lite konstigt. Jag minns när Kanada gick ut och sa att de skulle legalisera. Då stod ju deras folkhälsominister som var en kvinna i 55-årsåldern, barnläkare. Och jättegullig och sådär och ser ut som en, ja, men en småskollärare. Och så står ju hon och säger att vi ska legalisera för att minska skadorna och hålla ungdomarna borta från drogen. Och då blir det ju, om man då bara har med sig den svenska debatten, det blir ju kortslutning i hjärnan här. Så att det är väl också någonting som jag kan säga har varit ett litet problem då med den svenska debatten. Att vi har trott att vi har varit så säkra här och inte vilja ta in så mycket annan information. Det är att man har blivit lite omsprungna i debatten och det blir väldigt svårt för vissa svenskar att ens förstå hur man resonerar i andra länder, skulle jag säga. Så att oavsett om man, eller framförallt om man hatar cannabis och verkligen vill att ingen ska använda det, så tror jag att man nu är också tiden, du måste vara mer intresserad av hur debatten går. Du måste ta till dig motståndarnas bästa argument, för att det duger inte längre att bara säga det är farligt, därför ska det vara förbjudet. Det är liksom, det har vi gått förbi nu.
Jag tänker Thailand har väl också legaliserat, om jag har hört.
Thailand är ett väldigt intressant land. De hade ju några av Asien, Sydostasien, i alla fall hårdaste droglagar. Människor satt livstidsstraff för små smugglingar, ofta fattiga dödsstraff och så vidare. Men helt plötsligt med en ny regering så tog man bort förbudet. Dock utan att ha någon plan för hur man skulle legalisera cannabis. Alltså det fanns inget, man kunde inte söka licenser för att odla eller sälja. Så att det blev liksom vilda västern där borta och det bara öppnades massa butiker och alla gjorde hur som helst. Och nu har de haft ett nytt val. Det är massa politisk, vad heter det? Det är lite hela havet stormar där just nu, så de har inte fått en ny regering. Men de som vann sa att de ska ta bort den här lagen igen nu och så där. Så att där är allting,
jag tänker att det är också lite, vilken kultur och sammanhang det finns. Här har vi ju liksom en erfarenhet och historia utav att reglera, och vi skulle bara kunna, om man nu skulle legalisera det här, så är det ju liksom, då finns ju hela tänket att man behöver ha liksom det här reglementet och att det är kontrollerat och det här. Så att det är väl där man, jag tänker att det är lite matematik över det hela då. Jag liksom, det tar ju emot hela min kropp. Jag har jobbat med missbrukare i många år och själv är nykter alkoholist, och jag tycker att droger i sig kanske liksom inte är så, men det är ju som, oavsett vad jag tycker eller tänker, så är det ju väldigt många som kommer att använda det. Och hur minimerar vi skadorna på bästa sätt? Och hur får vi folk att söka hjälp? Hur blir de synliga för vården? Hur vågar de söka hjälp också? Om det inte är olagligt så kanske man vågar söka hjälp. Och sen är det ju liksom, man får ställa sig alla de här evidensbaserade faktafrågorna. Och inte liksom, jag upplever ju som att det är väldigt mycket politiska poäng man försöker vinna genom att säga att knark är bajs och vi ska minsann ha nolltolerans och sådär. Men vad är det forskningen säger, och vad har utfallet varit i de länder som, där man har legaliserat det? För min tanke var ju också då att jo, man har ju bara gett upp helt enkelt. Så det tänkte ju jag i många år. Och jag har ju också börjat tänka om här nu, ta in fakta och hur faktiskt det ser ut och varför man ska göra det. Det är inte för att man har gett upp, utan det här handlar ju om helt andra saker, tvärtom, precis som hon i Kanada och så, men det är som du säger, det är så svårt att ta in kognitivt, för vi har blivit indoktrinerade med knark i bajsteorin och att hash eller cannabis, det är inkörsporten till all skit och så vidare och så vidare. Så det är ju någonting som sitter i alla fall i min generation
väldigt hårt. Det är 100%, ja, och det är ju verkligen en generationsfråga det här också, vilket gör det ännu mer brådskande att se till att det kan föras ett bättre samtal om det här. För det finns ingenting som tyder på att den unga generationen kommer att använda mindre av drogen, skulle jag säga. Och även om de inte ens använder den, så har de ett mycket mer avslappnat synsätt på den. Så är det ju till 100%. Men återigen, jag tror att man, det är verkligen nu är tiden att vara nyfiken på den här drogen, även om man ogillar den, för att det är en ganska intressant drog, precis, och den påminner om alkohol på ett sätt, för att både alkohol och cannabis är jag kallar det breda droger, att kan få väldigt många olika effekter beroende på dos och personlighet och sådär. Jag menar, alla vet att vissa som dricker, de somnar typ, alltså det är som sömnmedel nästan för dem. Medan andra, framförallt män, och där kan man se varför vissa orkar hålla igång dag efter dag runt parkbänken liksom, och dricka enorma mängder. De får ju nästan en amfetaminliknande rus av alkohol. Och det vet jag att jag har pratat med Johan Gutestam om. Alltså, många av dem är äldre, framförallt män som dricker väldigt mycket. De blir speedade av alkohol. Själv somnar. Och jag kan tänka mig att om jag hade blivit, för vi bor ju i Sverige, det är mörkt här och man är trött och man har småbarn och så här. Om jag hade blivit mer speedad av alkohol, då hade jag nog druckit mer. Det får jag ta och erkänna, för att man vill ju bli lite piggare. Men just nu blir jag bara trött.
Koffein. Det är centralstimulerande, koffeinet.
Ja, men det är exakt. Koffeinet ska vi inte ens. Det har också sin intressanta historia med förbud och och allt sånt där.
Och det var ju dopingklassat en period med, så att
Nej, men alla som har tagit för många koffeintabletter vet att man kan bli ganska skakig av det.
Så är det, och det är ju väldigt också individuellt hur man reagerar på det där. Det finns ju en del forskning kring det, alltså en del Behöver bara en liten dos så blir de helt shaky. Och tinvällningsprocess
Ja.
också. Det är en del som aldrig kommer att tåla det speciellt bra då faktiskt.
Nej, nej men man minns alla äldre släktingar som liksom drack två koppar kaffe innan de gick och la sig.
Ja.
Det finns inte en chans att jag ska göra
Nej.
det liksom.
Nej, men lite,
Då
jag har ju läst, Guardiola har ju varit med i avsnittet, men det är också där hur, för det är ju egentligen så att jag kan dricka en kanna kaffe och somna, men däremot blir, och sen pratar vi med Christian Benedict,
ja.
sömnforskaren, och det handlar ju egentligen mer om att du inte går ner i sömnfaserna på rätt sätt,
Nej.
alltså djupsömnen blir det inte, det blir,
Just
ja, det
det.
är ju centralstimulerande, så att även om du sover så blir det inte lika kvalitativt
Nej.
sömnen då, så att somna kan många göra, jag med, men däremot får sämre kvalitet på sömnen då. Men det jag
Ja,
tänkte, du var inne
men...
på Johan Gutestam, vi hade ju honom här också som gäst och han pratade ju om, framförallt om alkohol hade vi med där, men vi nämnde ju även andra droger. Och enligt han så är ju alkohol den skadligaste drogen, medicinskt sett.
Ja, men det kan man väl säga. Så det finns ju sådana här genomgångar som har gjort lite olika forskarlag. Man tittar på alla droger, både de lagliga och illegala, och så ser man vad de har för liksom, medicinsk påverkan, men också påverkan på samhället. Och det är klart att till viss del spelar det in hur brett det används. Men alkohol är såklart en sån, och där har man ju sociala skador som kan bli, som vi hade mer av i Sverige. Om ni tänker tillbaka till 80-90-talet när vi verkligen hade en superkultur och det var mycket sådana...
Spola kröken kommer då någonstans 70-80-talet eller när?
Ja, det var mer liksom den här spontana slagsmål och de mord vi hade då var så här knivmord på fyllan. Medan nu har vi liksom skjutningarna på ett helt annat sätt. Ja, men dels så har man ju de problemen, men sen absolut de medicinska riskerna med alkohol. Både de akuta riskerna, som många är medvetna om, och också de långsiktiga kopplingen till cancer,
Det
hjärt-kärlsjukdom,
är
som vi
20-30
vet.
år så att säga, så kommer ju de här andra sakerna på
Och det här
om du
vet
har
vi ju
ett.
mer och mer om idag också, att det är väldigt få glas som inte är någon risk och så där. Så att, men det här är inte någonting som folk är jätteintresserade av
Nej, det är en helig ko.
att
Det vet
ha.
jag. Det vet ju vi som nyktra alkoholister att
Ja.
det enda gången man behöver en ursäkt är när man inte ska dricka alkohol.
Ja, jo,
Jag
men...
dricker inte Pepsi Maxi för det är sötningsmedel. Ja, men det är bra, så det är livsfarligt. Men du kan
Ja.
ta
Ja,
lite alkohol, det är ingen farligt. Och
nej,
det är så
nej,
när du
men...
ändå var inne på det med Kanada innan, för Kanada har ju nyligen, eller om det var för något år sedan kanske, men nu, har ju liksom i princip nollat gränsen för när man ser alkohol är
Just det.
skadligt. Så att där,
Och
även
det...
om de nu legaliserar cannabis, så har de ju ett helt apparat kring det här med vårdtänket. Tänker jag.
Exakt, och det säger ju också någonting om kultur. Och det kan man också titta på vissa amerikanska delstater där man har väldigt hårda regler kring rökning, alltså tobaksrökning. Väldigt få platser du får röka på, det är rökförbud, rökförbud. Men sen går folk runt och puffar cannabis. Alltså, det har bytts ut där lite grann. Så att, nej men, och det jag skulle säga på tal om så här utfall, jag tror att så här, generellt så har vi och vi kommer att överskatta hur mycket en drogs laglighet betyder för hur många som använder
Den är
den. Eh,
intressant.
om vi tit om vi tittar på för under förbudet då som har funnits sen, vi tar 60-talet och framåt, så har ju kurvorna kring bruket av cannabis till exempel gått upp och ner på olika sätt. Och det är ganska intressant, för de följer ju lite internationella trender. Man kan liksom lägga dem på varandra, utan vi har haft årtionden som har varit lite mer frihetliga, lite mer, ja men vi tänker 60-talet, 70-talet. Sen kommer 80-talet som är ett mer hälsoårtionde. Det fanns mycket resurser, åtminstone i Sverige, och mycket idrott. Det var mycket sådana här saker som antagligen låg i arbetslöshet, som vaccinerar mot drogexperimenterande och drogproblem. Sen kommer 90-talet med sin ekonomiska kris och ungdomsarbetslöshet, så går allting upp igen och så kommer det nya internationella drogkulturer. Så att folk pratar mycket om så här, ja, men hur ser det ut nu? Har det gått upp eller ner efter legaliseringen? Det är klart att det är intressant att kolla på det, och över tid kommer det bli ännu mer intressant. Man får inte glömma att det har redan gått upp och ner under förbudet och det kommer att göra det även efter en legalisering. Och återigen om vi kollar på alkoholen idag, det är en dramatisk minskning av ungdomsdrickande idag.
Mm, precis. Och då tänker ju många så här att ja, men då tar de ju droger istället. Nej, det har inte visat. Nej, det finns ingen forskning som visar det. Jag har ju exakt tagit del av den, utan man det tänker att då har de börjat med cannabis istället givetvis.
Nej,
men så är
det är rätt plant. Så det är andra saker som spelar in där. Och då har vi faktiskt högre tillgänglighet på alkohol än, ja, jag vet inte om någon säger, men väldigt en hög. Jag menar, man kan beställa från utlandet, du kan beställa hemkörning, vi har generösa öppettider och så vidare och så vidare. Men ändå är ungdomsdrickandet så lågt. Så att jag tror man måste vara ödmjuk att det finns så många saker som spelar in. Mm. När det kommer till hur droger
det är komplext och det är det vi vill gärna ha de enkla sanningarna så att du ser att ja. Det har ju svajat över tid när det är som en dialektik. Alltså tes, ja. Antites, syntes och så ja. Håller det på sig där hela tiden.
Och så kommer det att vara ja. även liksom vid avkriminaliseringar, legaliseringar och liksom.
Men där måste jag införa. Vad är skillnaden ja. Där då på legalisering och avkriminalisering? Vad är skillnaden där?
Ja, men avkriminalisering kan ju vara, det är också en glidande skala, det är inte av eller på, utan man kan väl på ett sätt kan man säga att man kanske flyttar liksom bruk och mindre innehav från, det är ingenting som rättsapparaten ska ta tag i framför allt, utan det är någonting för vården liksom. Men det betyder inte att man kan gå runt med hur mycket som helst på fickan och röka öppet på stan eller någonting sånt där. Det finns länder som har avkriminaliserat, Portugal till exempel, men om polisen tar dig med droger där, då kan du bli skickad till en sån här avrådningskommission som består av socialarbetare, läkare och sådär. Och så kan de slussa dig vidare till vård och så. Så att det behöver inte betyda att man ser mellan fingrarna, det betyder bara att mindre bruk och ibland också mindre innehav för personligt bruk är ingenting som beivras av polisen. Och så kan det vara på papper, men i många länder är det ju också så att man ser mellan fingrarna utan att det står i lagen. Jag menar, det finns länder, när jag var i Spanien senast med familjen, man gick runt i Barcelona. Det var ju liksom, det luktade cannabis överallt. Och det är inte lagligt att gå runt och röka cannabis i Spanien. Du kan få ganska mycket böter. Däremot är det avkriminaliserat att odla i ditt eget hem och vad du gör i ditt eget hem. Du kan också röka i hemmet till exempel. Så det kan vara massa olika konstiga lapptäckeslagar där. Men en legalisering, då har man ju sagt att det här är lagligt. Man ska kunna producera, distribuera, sälja och använda, men också inom vissa ramar. Och jag menar, vi har ju legaliserat alkohol, det har också Danmark gjort. Vi har ju trots det väldigt olika regleringar av alkohol. Nu vi var nere i Skåne och körde en roadtrip, så åkte vi över till Helsingör en dag. Och då blir man ju direkt, så håller man ju på att liksom tappa hakan när man ser deras spritbutiker där de står och bjuder folk på shots på gatan så där. Hade någon gjort det i Sverige, då hade de ju satt dem i fängelse direkt. Så att jag menar, men alkohol är ju lagligt i båda länderna. Det ser bara olika, lagstiftningen ser olika ut.
Jätteintressant. Jag tänker det är skillnaden mellan legalisering, men jag tänker det här med Skottland var ju precis på tapeten med ville legalisera också. Och Tyskland håller väl också på med att öppna upp för cannabis. Och så.
Yes.
Vad har du för tankar kring dem?
Ja, men det man kan säga, en snabb liksom blick, ögonblicksbild. Vi har drygt 20 amerikanska delstater som har legaliserat cannabis. Där man har skapat en laglig marknad då på olika sätt, en kommersiell marknad. Kanada har legaliserat cannabis. Uruguay har gjort det. Thailand som vi var inne och pratade om också. Sen har man ett antal europeiska länder som antingen har gjort det eller säger att de ska göra det. Men egentligen de enda två som har legaliserat är just nu Malta och Luxemburg. Men de har inte skapat lagliga marknader. De har legaliserat bruk, innehav, odling i hemmet till exempel. Men staten har inte skapat några, något
Vårdapparaten,
systembolag. Så att det, och det är det här som är lite konstigt, för att det är lagligt, men det finns liksom ingen laglig försäljning. Däremot så kan du odla och använda och ha ganska mycket på dig. Och det handlar lite grann om att inom EU så finns det ju regler, och ingen har utmanat EUs system här. Vi har ju den här fria rörligheten av varor till exempel, som är en grundpelare i EU-samarbetet. Och om vi då säger att cannabis legaliseras och säljs i butiker i ett EU-land, det betyder ju att teoretiskt ska det också få förflyttas till andra länder. Och här råder det just nu en liksom juridisk kamp som inte riktigt har börjat, men som jag tror kommer bli större och större. Och det land som alla tittar på just nu är ju Tyskland då,
Tyskland.
som där den nya regeringen sa att de skulle legalisera. Att de ville göra som i Kanada, de ville skapa en laglig marknad. Men när de nu kommer sitt lagförslag så kommer det inte se ut så, utan de kommer att legalisera odling och innehav och bruk. Man kommer att kunna gå ihop i kooperativ och odla tillsammans, så kallade medlemsklubbar. För alla människor får odla tre plantor, men går man ihop så kan man göra det på ett större ställe, så att säga. Sen i ett andra skede så kommer de att dra igång vad de kallar experiment i ett antal städer runt om i landet. Och där kommer då ett visst antal människor att kunna köpa laglig cannabis från ett apotek till exempel. Och sen ska man då utvärdera hur det har fungerat efter 5 år eller någonting sånt där. Och att det ska ligga till grunden då. För att om man sjösätter det här som ett experiment, så behöver man inte ta det via EU-domstolen till exempel. Att man ansåg att det skulle bli ett för
För
stort projekt.
byråkratin.
Ja, och att man var rädd att få ett nej. Och ett liknande experiment ser vi i Schweiz nu också, i flera schweiziska städer, där ett visst antal människor kan köpa cannabis lagligt, och sen mot då att de också, du vet, kommer in och blir intervjuade. Man kollar socialt och medicinskt, vad händer, fördelar, nackdelar, och sen kan det eventuellt ligga till underlag för en annan politik framöver. Tjeckien tittar på samma sak. Holland också. Holland är ett land som många tror att det är lagligt i, men det är inte. Det är tolererat med cannabis. Och det är så att du får ju liksom sälja då i coffee shops, och du får gå in och köpa. Däremot så är det ju inte så att den cannabis som kommer in till coffee shopsen är vit, utan det är liksom backdoor policy kallas det. Den kommer ju från den svarta marknaden då. Så det är ett litet underligt system som har gjort att också kriminella har kunnat blivit, att de har kunnat berika sig på den toleranspolitiken. Så där i Holland vill man nu experimentera att staten ska också kunna förse coffee shopsen med cannabis, så att hela kedjan blir vit. Och där drar man igång också ett antal städer, experiment. Så att det händer väldigt mycket just nu, och det kommer att se olika ut i olika länder. Och det kommer verkligen vara en gråzon från avkriminaliseringar till fulla legaliseringar. Så att det är en väldigt intressant tid att titta på vilka olika utfall vi kommer att få.
Ja, jag tänker det låter ju som ett slags paradigmskifte, liksom då, fast det kommer att se olika ut. Man har inställningen på något sätt har öppnats upp, att man ser att legalisering är inte detsamma sak som att ge upp. Utan det är där jag hänger upp mig hela tiden. För jag har jobbat med missbrukare i många år och jobbar med missbrukare i KBT-behandling. Och vi sitter ju i samtal med dem, och då kommer de där. Ja, men jag sitter där för att jag har tagit lite cannabis och så där och så där. Ja, så vet jag ju att han har ett beroende av det då. Så då brukar jag ju komma in på, ja, vi kan diskutera hur mycket som helst narkotikapolitik här, men vad hjälper det dig? Så hur har den här drogen påverkat dig, cannabis? Vilka effekter, vilka konsekvenser har den haft för dig? Förutom att du sitter här i behandling med mig nu då i kriminalvården. Men i socialt sett, ja, men Jag stänger inne mig själv och så sitter jag, så händer ingenting. Jag söker ingen jobb och jag tar inte kontakt med mina föräldrar och relationer skiter sig. Och, ja, men då kanske du har ett problem med drogen i sig och det är inte, har ingenting med någon legalisering att göra eller att det är farligt
Nej.
eller inte farligt, utan nu handlar det individuellt. Vad har det för effekter på dig? Och då börjar vi där, så jag skiter i samma. Du kan ha problem med alkoholen, det ställer till det för dig. Du kan ha problem med cannabis, det ställer till det för dig. Och man ser på den enskilda individen istället, och vad är det liksom som händer där, och fånga upp dem. Och då tänker jag att det bästa av världen så är det att en legalisering skulle kunna leda till att man faktiskt då kan fånga upp de här människorna. Så att jag tänker att det kan finnas ett motstånd att söka vård om man tror att man har ett cannabismissbruk för att man är rädd för att hamna i belastningsregistret.
Så kan det ju vara. Och jag har ju träffat väldigt många människor, dels med boken men också när jag gjort annan journalistik, som till exempel odlar själva eller använder mycket cannabis. Och ofta de som ställer upp, det är anonymt alltid, liksom, men de som ställer upp är ju de som använder ganska mycket. Det är ju
De har ett
de
beroende kan man
som,
väl kanske.
ja, men många har det,
Ja.
och liksom de gillar drogen, definitivt. Och jag tycker att ofta när man liksom sitter och snackar ett tag, så nästan vid 100% av tillfällena så är det uppenbart, och många säger det rakt ut, att jag skulle vilja använda, jag skulle inte vilja sluta, men jag skulle vilja använda mindre.
Minimera.
Kanske bara på helgen, för det här liksom, det påverkar mig för mycket på det här sättet. Men gemensamt för många är att de också har varit i kontakt med psykiatrin, till exempel.
Samsjukligheten också var som.
Och känner sig missförstådda, känner att de inte har fått hjälp, känner att de måste vara helt rena innan de får
Ja, just
hjälp
det.
och så vidare. Och jag menar,
Precis.
ni kan det här med beroende. Och man, alltså, är det någon som söker hjälp, alltså hjälp dem direkt. Visar man intresse, hur liksom lite det än är, så bör man liksom, verkligen försöka hjälpa människor. Och jag tror att det finns, det tror jag faktiskt att förbudet kan ha gjort. Det har ju liksom blivit en väldigt så här stark subkulturell gemenskap på något sätt, har ju det här förbudet skapat. Alltså cannabis, man brukar säga att cannabis har inte användare, det har fans.
Ja, just det.
Det har liksom sammansvetsat människor som använder mycket cannabis mot liksom auktoriteter, mot allt sådär. Så att, och jag tror att en sån grej kan ju också påverka människors vilja liksom, att söka hjälp. Man kanske inte vill erkänna att det fanns en del problem ändå.
Nej, och det är
Och de problemen
förnekelsen i
kanske inte fanns
all
från...
missbrukare beroende, så är ju förnekelsen och kontrollförlust. Det är två saker som
Ja.
hänger tätt samman. Att man tycker inte att man har kontroll, men sen när någon har sökt hjälp och kommit ut på andra sidan så inser man oftast att nej, jag hade ingen kontroll, jag tappade allt. Liksom, det blev för mycket, jag levde
Nej.
bara
Och
för drogen.
just beroendeproblematiken är ju det största problemet med cannabis, även om det är såklart den stora delen får ju inte, av de som testar får ju såklart inte sådana problem, men beroende är definitivt en del, och jag tror också att det är en drog som gör att många saker, det sätter lite guldkant på tillvaron för många. Det förhöjer vardagliga upplevelser, och jag tror att det upplever många som ett problem sen när man ska sluta eller skära ner. Alltså att livet kan bli väldigt tråkigt.
Och
Det är
detta
min i
gäller
alla
ju för
fall.
alkoholister med dem. Det är ju en
Ja.
sorg, sådär.
Det är en sorg.
Snuttefilten, det rycks bort. Ska
Ja.
jag aldrig mer få dricka, det är så synd om mig. Så att det är ju en
Jo.
övergångsperiod många gånger så. Men det är ju någonting
Ja.
som man får då, som jag brukar prata om i behandling, det är att tar man bort något så måste man ju ersätta det med något annat.
Ja, men så är det. Och cannabis tror jag faktiskt är, det här är bara min liksom anekdotiska upplevelse, tror jag är ännu mer då, för vissa personer, mer lömskt där. För att det är verkligen, det kan göra många saker roliga, titta på film, lyssna på musik. Det
förhöjer
ju,
fast du inte, du
det
kan ändå
förhöjer
vara med i
sinnen,
matchen så att säga.
smak.
Ja.
Ja, men exakt, så jag tror att det, och det är det jag menar, att vi måste vara nyfikna
Ja,
på
just det.
varför människor använder cannabis för att kunna ha en bättre diskussion och kunna hjälpa de som får problem.
Det
Och
jag
jag tror
tänker
vi
bara,
kommer
Johan,
säkert
det är
att
ju en
komma
sån här
dit.
intressant, det är så att i Medelhavsländerna så har man ju klarat av att hantera alkoholen lite bättre än vi nordbor som höll på att
Ja.
supa ihjäl oss i slutet på 1800-talet. Sen kom motboken och sen kom Systembolaget och så vidare. Om man nu då släpper lös ytterligare en drog då när vi har svårt att överhuvudtaget, att vi är så jäkla det här trötta på vädret så vi behöver kicka oss. Och då kan ju cannabis då vara, tänker jag, som du säger, att den har så många användningsområden. Man kan titta på film, man kan göra, alltså det finns så mycket
Ja.
man kan använda den då. Alkohol är ju mer selektiva tillfällen man använder vid då, medan
Ja.
cannabis kanske blir så att jag kan ta det till det, till det, till det, till det. Alltså det är lite, och då tänker jag riskerna här för att vi kommer, eller många, många fler kommer utveckla ett beroende just i vår kultur och med vårt inställning till att berusa oss.
Det är en bra fråga, berättigad fråga, och jag tror att det är till och med, och innan jag ska svara på just det med Sverige och berusningskulturen, så vill jag också säga att vi ser också en produktutveckling när det kommer till cannabis. Man har sådana här THC-vätskor i vaporizers som gör att det blir luktfritt, väldigt enkelt att använda. Man ser en professionalisering med så kallade edibles, alltså ätbar cannabis. Nu har vi ju inte jättemycket, men det säljs ju på svenska marknader. Men på lagliga marknader så finns det ju alla möjliga liksom, styrkor och sorter och sånt där. Som gör att det blir lättare också att använda drogen. Du behöver liksom inte rulla en joint som ska rökas längre. Utan liksom, det räcker med liksom ett eller två puff på en THC-vätska på en sån där engångsvape. Det kan ju innebära problem. Och sen tror jag vet inte hur mycket ni har pratat om det tidigare, men jag håller helt med att det finns något i den nordiska, kanske i ett vidare begrepp, den anglosaxiska vodkabältet, även liksom i öst om vi tittar, med vår berusningskultur, vårt behov av att berusa oss, vår lite mer ensamma kultur på något sätt, som är ett problem. Och om man tittar till exempel på överdosdödlighet så är det ofta anglosaxiska länder som sticker ut. Ni vet hur det ser ut i USA nu. Skottland, enorma problem. Storbritannien också har en väldigt osund berusningskultur och ett vardagsdrickande. Danskarna superskallen i bitar fortfarande. Vi har gjort det, och vi har fortfarande en hög acceptans för att agera berusat och dricka mycket, inte minst under sommaren. Så det är definitivt någonting, och jag har sagt det i andra intervjuer, och just eftersom svenskarnas vad heter det, förståelse för och kunskap kring cannabis är så låg. Om vi säger att man ska leka med tanken att vi legaliserade cannabis över natten här och det finns väldigt lättillgängligt i många butiker. Jag tror inte att svenskarna skulle kunna hantera det generellt. Just för att vi har ett ganska osunt berusningsbeteende.
Ja, det är ju inte måttligheten som är vårt signum precis. Och
Nej, och det är det som är
det
så
hör man ju alltid
sjukt.
utomlands när svenskarna kommer, och det är ju inte bara svenskarna,
Nej, nej.
men just det att man kan inte dricka det här måttliga, utan det är liksom man
Nej, det...
ska drängfull liksom.
Ja,
Där är
vi och
gränsen.
britterna. Ja. Ja, det är illa. Nej,
Jag
men så att...
tänkte, men hur ser du, tror du att det är på väg mot en ny narkotikapolitik framöver? Alltså
Nej, alltså, dels kan man väl säga på ett sätt då, allt det vi har pratat om, sprutbyten och hur vi ser på vården och hur vi ser på människor som har ett beroendeproblematik och allt sånt där. Det har ändrats jättemycket de senaste 20 åren. Där kan man säga att liksom, moralisterna har förlorat och de professionerna har vunnit. Så där. Så där har det hänt mycket. Däremot när det kommer till liksom kriminalisering av det egna bruket och kriget mot knarket och polisinsatserna och sånt där har vi snarare sett straffskärpningar nu i sommar. Nu har man till och med kriminaliserat försök till innehav. och så där. Och vi ska ha minimistraff 6 månader för minsta lilla försäljning. Det är lite som Reagan-eran på 80-talet i USA. Så att, men kriminalvården säger att de behöver 18 000 fler platser. Så där ser det ju verkligen inte ut som att det händer så mycket. Och jag tror att generellt så är det mycket liksom lag och ordning fokus nu. Vilket inte är så konstigt. Men jag tror ingen politiker nu vill visa sig svag och börja prata om att göra fred
Nej.
istället för
Jag tänker
trygghet.
också på polisen och deras resurser. Alltså de lägger ju ner rätt mycket resurser på att jaga de här 2 grammen cannabis.
Ja, så. Ja, men allt. Samtidigt, polisen, på ett sätt så behöver polisen också den här fienden som aldrig dör för att äska resurser och så vidare. Och nya tvångsmedel och så. Så att, det är också någonting som händer hela tiden. Så att det är ju uppenbarligen så att det här liksom kriget mot narkotikan, det påverkar hela samhället och det påverkar oss som individer, även om man inte är direkt liksom delaktig. Men det påverkar utvecklingen i samhället. Så att jag tror att däremot så skulle det kunna vara så att de här straffskärpningarna och det vi ser nu i narkotikapolitiken, det kanske är liksom det sista stora liksom skärpningen, eller vad man ska säga, dödsrycket. För det är inte heller så att det finns politiker av idag som försvarar svensk narkotikapolitik. Det är ingen som pratar om det. Det är väldigt få som försvarar det, och speciellt som försvarar hur det har varit och så. Men det är ingen som slår ett slag för det narkotikafria samhället längre och så där, utan det är mer att det är inte så intressant. Det intressanta är liksom hårdare straff, gängkriminaliteten och så där. Så det har kommit lite i skymundan där. Men sen är det ju oundvikligt för politiker idag, och det är det jag tycker är lite konstigt, att de måste ju titta på vad som händer utomlands så att de blir bättre på att svara på varför vi i Sverige står fast, eller varför vi gör som vi gör. När stora delar av jämförbara länder liksom omprövar ändå mycket av det som har varit.
Tänkte Johan att vi skulle avsluta med att vi hade ju en gäst här, Markus Dackanen. Han jobbar med LARO-behandling och vi har ett avsnitt om LARO helt och hållet. Och det är Markus Dackanen, han är psykiatriker och beroendeläkare. Och vi bad honom att förbereda och ställa en fråga till dig avslutningsvis i det här samtalet. Så att, är du redo för att höra den?
Ja, och jag vill säga att jag inte hört den här före, så att jag kan bli väldigt överraskad
Ja.
över
Precis. Det är härligt med spontant. Då
Oh.
kör vi.
Hej Johan, tack för ett fantastiskt arbete. Min fråga är egentligen vad du har genom ditt arbete fått in för tips eller tankar kring att engagera brukare mer i vården och få en starkare patientautonomi, det vill säga hur kan vi se till att patienternas roll i vårdsituationer stärks och vad kan vi som vårdgivare göra? Gärna 2 konkreta tips så vi inte tar upp hela den intressanta podden med vad som kan anses som ganska nördigt snack. Tack och adjö.
Vad har du?
Ah,
Två
vilken
korta
bra och
konkreta.
svår fråga.
Ja.
Ja, men det är en oerhört relevant fråga, för man kan ju säga att just det här med att så här brukarinflytande när det kommer till människor som kanske har de mest allvarliga narkotikaproblemen, det kom ju väldigt sent i Sverige också jämfört med många andra länder. Och det har såklart spelat in i den här omsvängningen som vi pratade om tidigare, att idag så har vi ändå gått bort från det här moralen rätt mycket när det kommer till vård, och vi har att professionen ändå får bestämma, och att man har en annan syn på människor. Men konkreta, ja, det är svårt där. Jag tror då nummer ett, och det här är lite mer långsiktigt, så tror jag, och det handlar ju min bok till viss del om också, journalistiken kring det här ämnet, kring narkotikan överlag. Så önskar jag att kollegor blev bättre på att bevaka de här frågorna. Jag önskar att vi lika ofta intervjuade människor som är i ett missbruk. Eller som har varit i ett tungt missbruk och nu är det under behandling. Lika ofta som att vi intervjuar polisen till exempel, som alltid är de som vi oftast vänder oss till. Så att de här människornas röster får komma fram mera. Nummer två då. Men jag tror på samma sak där. Det handlar om utbildning, och vi har så stora delar av Sveriges befolkning, även människor som jobbar i professionen inom vården och sådär, som har en rätt skev syn på de illegala drogerna och människor som använder dem. Så att där krävs det väl också en insats för att förstå att man kanske inte har en helt igenom professionell syn på de här problemen, utan man är färgad faktiskt av sin uppväxt och av att ha växt upp i Sverige och allt vad det innebär, speciellt de äldre generationerna, vad man har fått lära sig om knark och inom situationstecken knarkaren och sådär. Så att det är tyvärr två mer långsiktiga projekt, men jag tror att det är görbart, och jag vet att många har liksom inte tänkt så mycket på de här frågorna, och det är där jag hoppas kunna med boken vara en pusselbit. Sen behövs det liksom 20 pusselbitar till för att vi ska få ett bättre, liksom, mer faktabaserat samtal, men det finns väldigt mycket kunskap och sprida här, så att folk fattar att det är inte så lätt. Det här är komplexa frågor, det är inte svartvitt, det är inte bara knark och bajs. Det är inte så att människor bara kan skylla sig själv och ha dålig karaktär. Och det är uppenbart att det också behöver genomsyra människorna som jobbar inom vården.
Mm.
Men ja, det är ingenting som kommer att revolutionera på kort sikt, men det är väl det man behöver jobba med.
Ja, jag tänker just det, ett nyckelord du sa här var ju det här med moraliseringen och de här färgade åsikterna vi har haft och indoktrinationen, så att säga. Jag har ju varit likadanast innan, men vi måste bara titta på statistik, evidens, forskning, fakta. Vad säger den och vad kan vi komma fram till där? Det är ingenting som är skrivet i sten heller, utan man får ju pröva sig fram, och vad är liksom bäst konsekvenstänket liksom. Om vi tänker oss nu att okej, vi fortsätter med hårdare straff och hårdare det här och ytterligare jaga brukarna, vad kommer vi till slut? Och de länder som nu legaliserar, vad kommer de till slut liksom? Det är två ytterligheter här lite grann. Så att man får se på bevisen, som precis som man var i en rättegång, vad är liksom, vilka bevis talar för det ena eller det andra då? Och jag som då jobbar med missbrukare pratar ju med personerna, individerna som har drabbats. Men på befolkningsnivå är det en annan sak. Vad får det för effekt här och sådär? Hur många utvecklar ett beroende? Hur farligt är det att legalisera det? Fångar vi upp istället? Hjälper vi människor istället genom det? Det är ju jättekomplexa frågor, och vi gör det väldigt enkelt. Vi vill ju ha det enkelt. Och det är ju det politiken som många går ut på, att förenkla för att det ska bli begripligt för många då.
Mm.
Ja, men det är väl den här nyfikenheten, om man ska skicka med någonting till de som lyssnar också. Ja. Så
Våga vara nyfiken, och det tänker jag det.
Precis.
Ja.
Stäng inte liksom sinnet bara, nej, knark, bajs, så att, utan lyssna på
jag tror att jag tror att man kan ju göra så,
ja.
Men då har du ju ingenting att komma med i något samtal eller...
Nej, jag tänker också om man pratar med sina barn. Alltså hur ska jag prata med mina barn om det här? Nyanserat eller ska jag ha väldigt skrämselpropaganda? Det funkar kanske en stund och så testar de, men det var inte så farligt. Det var inte alls som pappa, mamma och pappa sa. Och så blir ju det liksom, det var ju överdrivet och det var inte sant.
Nej, det är svårt det där och det funkar kanske på de som ändå inte skulle få några problem.
Medans, nej, jag menar det. Det är ju det.
Medans de som är mest i riskgruppen snarare blir triggade av det.
Så kan det vara med.
Det är riskabelt också. Men som sagt, det är skitmycket vi inte vet här. Men man måste vara ödmjuk och nyfiken, tror jag. Verkligen.
Mycket bra avslutningsord. Ödmjuk och nyfiken. Det är väl, kommer man ganska långt på.
Väldigt
Johan, klart. Du har bråttom iväg.
Så att det var, ja, nu ska jag jobba.
Du ska jobba också. Ska okay.
Jobba.
Detta var ju bara kul. Men vi var jätteglada att du ville vara med. Vem vet, det kanske blir en uppföljning.
Tack så mycket. Ja, ni är så hjärtligt välkomna. Så. Ni får ta det sen på när det inte är sommar, blir man lite så här sommarmosig och
vi tar en uppföljning på alla frågor som kommer kring det här avsnittet.
Precis.
Och alla frågor jag kommer få.
men det är bra. Folk är välkomna att höra av sig också. Vill man inte köpa boken så finns det som ljudbok och den finns på biblioteket så man kan låna den där.
Ja, jag tänker att det var en ögonöppnare för många, har jag fattat det som också då, att många har verkligen wow, är det så här? Okej, man får upp liksom helheten, just att du beskriver hela utvecklingen av narkotika, liksom varför vi är där vi är idag. Man får ju en begriplighet.
Ja, men det är väl någonstans där. Så att, ja, men en utgångspunkt för att ha ett bättre samtal är väl liksom, av tanken. Precis. Eller hispitchen i alla fall. Mycket bra.
Tack så hemskt mycket, Johan.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Hej, hej.
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 Vi tackar Johan Wiklén för det här samtalet. Ja, han har skrivit en bok som väcker mycket tankar hos mig. Och för många som har läst den har jag också noterat. Det har varit ett viktigt och ett svårt samtal om komplexa frågor som utmanar gamla föreställningar i mitt huvud. Och att inte göra det enkelt för sig och moralisera kring frågan om droger och kanske då i synnerhet cannabis. Att istället låta forskning och evidens vara det som styr lagstiftningen. Att en barnläkare och numera folkhälsominister i Kanada anser att det bästa sättet är att få kontroll över cannabisanvändandet är att legalisera. Det handlar inte, som vi i Sverige verkar ha intalat oss och jag med många gånger, att många har gett upp kampen. Nu ger man upp här inför trycket. Kanada har nyligen också även kommit ut med riktlinjer kring att sätta en nollgräns när det gäller mängden alkohol och skaderisk. Man anser att det finns ingen minsta gräns, utan all alkohol är skadlig. Så man har ju väldigt restriktiv alkoholpolitik där. Och man har även restriktiv politik när det gäller droger. Man har inte gett upp kampen mot droger. Alkohol är en drog, till exempel. Det många länder gör nu, om jag har förstått Johan rätt, så är det istället ta kontrollen genom att staten tar makten och kan reglera och sätta restriktioner kring användandet. Det gör vi ju redan i Sverige då med en annan drog, och det är Systembolaget. Vi tillåter ingen reklam och så vidare, vilket vi talar om i avsnittet. En intressant aspekt så är ju den jag tar upp i samtalet med Johan, tycker jag, det är att vi svenskar och kanske anglosaxiska bältet eller vodka-bältet verkar ha ett väldigt svårt att hantera just berusningen och det här gränslösheten, och att vi då legaliserar ännu en drog, så kan det ju leda till att missbruket eskalerar. Men det som han säger i avsnittet här med att om vi släpper det imorgon och vi inte har ett reglement kring det, så kommer det nog att sluta med total katastrof. Och det är inte det vi pratar om här. Och jag tänker att nu med öppna gränser, större, men mer än någonsin, så kommer vi aldrig få folk att sluta röka. Annars vill man röka kan det så berusa sig, vilket människor har gjort i alla tider och vill göra. Så ser jag personligen som en utopi att vi kan få en nollgräns. Har du vad som är rätt och fel i den här frågan är ju inte helt enkel. Det är inte svartvitt som många gånger många vill göra gällande, kan jag känna det. Det är otroligt komplext. Och en sak är jag mer säker på, jag som dagligen arbetar med människor med beroende, är att jag har sett vad de här olika droger kan ställa till det för den enskilde individen. Oavsett om det är lagliga droger som alkohol eller olagliga som amfetamin, kokain eller cannabis. Eller heroin för den delen. Att se människan bakom brottet. Jag jobbar ju även med kriminella. Eller beroendet. Och hjälpa honom eller henne till ett kriminellt, alltså icke-kriminellt liv och drogfritt liv. Det är ju det jag jobbar med. Och jag jobbar med personer. Vi pratar ju mycket mer om befolkningsnivå här. Så framtiden får ju utvisa vad som är bästa vägen att gå. Jag har i alla fall fått mig en tankeställare. Hoppas ni fortsätter att lyssna på podden och glöm nu inte att dela den vidare om ni tycker att den är bra. Ha det gott och tack för att ni har lyssnat.